I detta avsnitt av Enneagrampodden så intervjuar jag Katrin Sandgren. Hon är ny i Enneagramcenter-gänget. Vi har tagit in henne som partner och hon kommer jobba tillsammans med oss med företag och team i första hand. Och Katrin kommer med en lång erfarenhet av ledarskap och att utveckla människor. Och det tycker vi är jättespännande att få in ännu mer av den kompetensen. Katrin och jag pratar om hennes bakgrund, vad hon har för erfarenhet. Också om hennes strategi, åttans strategi, vad hon har lärt sig av att förstå den mycket mer. Så hur har enneagrammet hjälpt henne att till djupare självinsikt och till utveckling? Och vi pratar också lite grann om framtiden, hur hon ser att den här modellen kan användas i många sammanhang. Jag vill också passa på att tipsa om att vi har en öppen digital workshop. Vi pratar ju om att Enneagrammet är ett utvecklingsverktyg och här kommer vi att ha en workshop med fokus på utveckling. Så vi kommer att visa på och göra övningar tillsammans med deltagarna kring hur kan vi använda Enneagrammet för vår egen utveckling. Det är den 15 december på eftermiddagen och du kan läsa mer om det under kalendariet på vår hemsida. Där hittar du information och anmälan. Och här kommer intervjun med Katrin. Välkommen till Enneagrampodden. Idag har vi med oss en gäst som inte bara är gäst utan också numera är medarbetare. Katrin Sandgren som har kommit in som partner med oss på Enneagramcenter. Vilket vi tycker är otroligt roligt och inspirerande och ger en massa ny energi. Så hej Katrin, god morgon.
God morgon.
Så jag tänkte att det här blir en podd både om liksom vem du är och vilka erfarenheter du tar med dig in i arbetet med Enneagrammet och hur det har varit för dig och förstå den här modellen och förstå dig själv genom Enneagrammet, liksom varför du tycker att den är värd att jobba med vidare. Men vi kan börja bara och liksom lite bakgrund på dig. Vem är du och vad har du ägnat dig åt innan du kom in i det här?
Ja, det kan ju alltid vara intressant. Jag har spenderat större delen av min karriär inom finansbranschen i olika affärs drivande roller framför allt, men drygt 25 år var jag i huvudsak på internationella banker men också på en nordisk bank. Och ungefär hälften av de åren så har jag suttit i ledarskaps, alltså chefspositioner, så jag har haft medarbetare som jag ska utveckla på något sätt. Och spontant så tror jag, och även för mig själv, så kan man ju tycka att det är ett jättekarriärsbyte att byta från bank till att utveckla människor. Men det är faktiskt ett mindre steg än vad man tror, för det finns få organisationer som är så svårnavigerade som banker, som både ska driva affär och som har det här som nästan styrs av regelverket. Så vill du få någonting gjort på affärssidan så måste du spendera rätt mycket tid på att förstå andra människor och hur de fungerar, hur de tänker och vad som ligger på deras agenda. Och tillsammans med det som jag, och det var väl det jag faktiskt sa till alla när jag lämnade banken, att det här kommer jag nog sakna. Men också att utveckla medarbetare och få dem att bli bättre på det de gör. Och det är ju väldigt sällan att berätta för dem hur de ska, eller vad de ska göra, utan snarare hur de ska göra det. Så även det är ju den mjuka sidan av ledarskapet egentligen, om vi ska göra det framgångsrikt. Så att sen var jag ett par år i tech-startup-världen också, men där saknade jag människobiten för mycket. Så att nu är jag tillbaka där jag trivs.
Precis, och vad är det du tycker är roligt med att jobba med människor och så som du gjort tidigare?
Det är ju, jag skulle nog säga att det är det mest komplexa du kan jobba med, för att människor är så svåra att förstå. Mm. Och det kräver ju väldigt mycket av dig att Jag tror att det är, nu låter det som jag är en åtta, vilket jag är, utmaning. att se om man lyckas med det. Och vad är det jag behöver göra? För att, jag har ju sagt i alla år att de höll på att träna mina barn i fotboll i 7-8 år. Och det har jag alltid sagt att det var bland det roligaste jag gjort i hela mitt liv. För där får du ju en sån omedelbart kvitto på om det när du försöker utveckla människor ger effekt eller inte. Och vad är det som funkar? Jag tycker det är jätteroligt.
Ja.
Andra växa.
Just det. Dig själv som ledare då? Vad har du lärt dig om dig själv som ledare? Hur utvecklades du som ledare under den här perioden? Från när du började till när du slutade på banken?
Jag tror jag utvecklades rätt mycket. Det är ett rätt stort steg att gå från att göra saker till att leda andra. Mm. Och jag hade väl på sätt och vis förmånen att bli ledare inom ett område som jag inte riktigt kunde. Vilket gjorde att jag kunde inte göra det som skulle, alltså hantverket, utan jag måste hitta en annan roll. Men jag måste säga att jag hade ett fantastiskt team som gav mig feedback på vad som inte funkade väldigt tydligt. Och framförallt, jag vet när jag gjorde min första, åkte på min första ledarskapsutbildning och fick göra en sån här 360 när chefer, medarbetare och de som är bredvid dig, så yes, alla runt omkring det ska ge, och du själv, ger en uppskattning av vad du, hur bra du presterar på många olika områden. Så låg jag, min chef och de som var på samma nivå på ungefär samma på alla. Medan mitt team, oavsett vad frågan var, om den låg högt eller låg, så låg de ett steg under. Och då insåg jag att jag hade nog lämnat dem lite för mycket åt sig själva. Jag måste bli med dem. Nej, men jag tror att en sak som var supertydlig var ju att jag är för snabb. Framförallt som ledare. Du sitter på väldigt mycket information och den har hunnit landa och sen ska du implementera den och då är inte medarbetarna med. Så att stanna upp lite, att jag lärde mig någonstans att ge en bild av vad som ska hända och hur verkligheten ser ut. Men sen kan du inte springa och börja göra, utan sen måste du bara sitta och vänta på alla frågor och invändningar och repetera det du vill ha 200 gånger, även när du tycker att förstår de inte första gången. Och jag har sett att nej, det kommer de aldrig göra, för att antagligen inte jag tillräckligt tydlig. Jag väntar svaret på den. En annan är ju just den. Det är alltid sändarens fel om budskapet inte går fram. Vilket är ytterligare en större utmaning. I början tyckte man ju, förstår de inte, jag har ju sagt det här flera gånger. Men så insåg jag att det är ju faktiskt mitt fel, om de inte har förstått. Nej, jag har lärt mig väldigt mycket och framförallt så har jag väl lärt mig vad som har varit mindre konstruktivt i mina sidor. Och det är väl typiskt åtta grejer, att man öppnar jag munnen så har ingen annan någon annan åsikt. Så jag lärde mig ju aldrig säga vad jag tyckte först.
Men vad hände då om du gjorde det?
Nej, sa jag någonting först. Då var det väldigt sällan jag fick mothugg. Men eftersom jag vet att jag inte vet, så blev jag väldigt förvånad att ingen säger emot mig. Och började väl experimentera med det. Och insåg till slut att nej, det är väl något jag säger som gör att folk tror att jag vet. Och eftersom jag ibland har svårt att inte säga vad jag tycker, så numera går jag ju ut i nya grupper och säger, jag kommer ju alltid låta som jag vet. Och fråga mig, jag har alltid en åsikt. Men du kan utgå ifrån att jag inte vet. Så att, förstår du inte eller inte håller med, så säger man. Och den hjälper rätt mycket. Men än ska man ju alltid kunna bromsa sig, men det går ju inte alltid.
Det här, ja, men ändå som ledare, känner du av det här, om man tittar på åttans strategi, det här beskyddandet som är...
Jag har den sociala instinkten som blind och vet inte om det är därför, men den är inte superstark hos mig att beskydda på ett sätt. Men jag har väldigt mycket av åttans, det här viljan att hjälpa andra som faktiskt finns. Men den är... Det är lite mer som i djurvärlden. Barnen klarar sig inte sig själva. Så man måste ju se till att de lär sig klara sig själva.
Yeah.
Så väldigt mycket av det här att jag tror att jag har en medfödd förmåga att trycka folk utanför sin comfort zone, det vill säga utvecklas. Och så fast inte, du kan ju trycka olika hårt på alla. Så att förstå hur hårt jag kan trycka, men också skapa den där känslan av att hos medarbetarna att hoppa jag så finns det någon som plockar upp mig. Så att en trygghet att våga testa. För blir det fel så är jag alltid där och jag menar, jag kan ju snarare ta på mig utåt att nej men det blev fel hos oss. Jag bara, vem gjorde det? Ja, det spelar ingen roll. Ni kan se det som jag, för det är jag som är chefen. Ja. Och då fortsätter inte folk. Så att jag tror att på sätt och vis har jag det, men inte det här som man tänker på när man har beskydd, att jag ska skydda dem för allt.
Nej.
Utan jag ska hjälpa dem,
stärka dem,
snarare sig själva, just att bygga sitt eget skydd.
Ja, precis, precis. Men nu där med enneagrammet då, hur har du talat om det?
Det var faktiskt när jag började på Nordea, den nordiska banken jag var på, så var det en kollega som hade gått hos er. Men som då till att börja med så tyckte jag var väldigt klok varje gång jag kom och sa att den där idioten, vet vad de har gjort nu, så sa han, ja men du kan se på det så här, tänkte jag, det är klart jag kan se på det så det var ju den ena biten, men sen också så märkte hon väl att jag var intresserad av människor, så att hon tog rätt snabbt med mig på en av era öppna föreläsningar faktiskt. Och då tänkte jag att det här verkar faktiskt vara någonting annat än alla de här andra modellerna som jag lite hade tröttnat på faktiskt.
Ja. Vad var det som fick dig att fastna liksom för det? För du hade gjort som du säger andra modeller och gått massa ledarskapsutvecklingskurser och sånt förstås.
Ja, alltså någonstans så kände jag att, alltså har du tittat in något lite på dig själv? Och ska jag faktiskt vara krass, om 8 som har jobbat i Sverige där det är väldigt mycket konsensus och tona ner det lite, och väldigt mycket mot England, för jag jobbar på internationella banker där ingen säger vad de tycker överhuvudtaget utan lindar in det i massor med bomull, så jag förstod i början inte ens vad de sa, och så en jättepolitisk organisation som en bank. Så har jag ju varit tvungen att jobba med mig själv. Alltså, någonstans finns det ju två val. Jobba med dig själv eller byta bransch. Eller flytta till Danmark. Nej. För danska gick jag väldigt bra ihop med.
Det är lite mer 80-kultur.
Ja. Nej, men så liksom, jag hade ju jobbat med mig själv och jag var ju intresserad av vad andra fungerade. Och det här, så många av de här andra modellerna sa ingenting nytt. Den sa ju bara saker som jag redan hade hört massa gånger. Medan det som hände när jag började titta lite på enneagrammet var att, och läste om min strategi, var ju att jag såg ju saker som jag inte hade sett förut. Och då kände jag att det här är ju någonting annat. Även om jag bara skrapar på ytan fortfarande.
Hur kände du liksom för strategin? Var det en positiv upplevelse eller var det... Vad var upplevelsen av att inse att okej, jag var mest av den här 8:an strategi?
Ja, och det var ju egentligen när jag började gå kurser då. Som jag verkligen började förstå 8:an.
Ja.
Och jag tror första bilden var väl, jaha, ja då är jag den här. Och det var inte så himla mycket mer än det. Och det stämde väldigt bra. Men jag var just då i ett rätt... en arbetsrelation som triggade mig väldigt mycket. Och jag triggade väl honom också. Så att det gjorde ju att jag rätt snabbt kom att se alla 8:ans dåliga sidor. Jag såg dem ju hela tiden hos mig. Som jag inte hade gjort på många, många, många år. På det sättet. Så det var ju extremt obehagligt och lite förvånande. Men det gjorde faktiskt att det var inte en alltigenom positiv upplevelse att se sig som 8. För 8:ans dåliga sidor är ju fruktansvärt dåliga. Och det är väl alla. Men alltså jag hade ju en period där när jag funderade på hur någon kan vilja vara med de här som beter sig på det här sättet. Så jag fick gå och läsa lite om de positiva sidorna också. Och insåg att jag har några sådana med.
Lite, eller?
Vad sa du?
För att peppa dig själv lite.
För att peppa mig själv, ja.
Vill du ha några exempel på vad du kände, vad var det som liksom kom fram i dig i relation till just den kollegan?
Alltså en sak som jag verkligen fick syn på, som jag inte riktigt hade sett, var ju den här att folk är för eller antingen är med mig eller mot dig. Och jag började ju tvivla på om han verkligen var med mig eller är emot mig. Och när du då försöker förstå det, så tänker du, ja, nu ska jag se vad jag gör i det här sammanhanget. Och när du börjar med de här, nästan sätta upp något för att se, är han för eller emot, så är det ju nästan självuppfyllande profetia. Det är klart att du kommer fram till att han är emot. För han gjorde inte som du förväntade dig. Och det gör de ju sällan om de har triggat dig från början. Så började jag fundera, det var när jag var ett litet startup, så det var ju i princip han och jag. Då tänkte jag, men om han är emot, hur kan han vara emot mig om jag ska driva det här företaget? Den var ju jättetydlig. Men jag såg ju en massa andra också.
Och förstod du någonting om honom också?
Och det är ju där det började egentligen. Alltså när jag började förstå enneagrammet, så var det ju mer faktiskt. Det som gjorde mig riktigt intresserad var ju att förstå honom. Jag vet att du någon gång sa, när jag sa, kommer de här två strategierna någonsin kunna jobba ihop, så sa du, jag är beredd att ändra dig. Så tänkte jag, men det här är ju så grundläggande. Så det kan jag ju inte, för då kommer inte företaget funka. Då sa du, nej, men då kommer det nog inte gå. Så jag hoppade faktiskt av en gång. Sen började jag förstå honom bättre. Och så frågade han i samma veva om jag skulle komma tillbaka. Så tänkte jag att jag kan ju testa. Och då gick det faktiskt mycket, mycket bättre. Så att, och det var ju, i och med att han inte förstod enneagrammet, så var det ju väldigt mycket jag som faktiskt ändrade mig. Baserat på att jag insåg att han inte är emot mig, och alla de andra sakerna också. Det han gör han ju inte för att vara elak, utan det är ju för att han är.
Ja.
Så det var väldigt starkt. Jag hade nog inte kunnat gå tillbaka, eller jag hade inte kunnat gå tillbaka dit om jag inte hade förstått honom bättre.
Nej.
Och sen började jag förstå mig själv på riktigt.
Och det är intressant det när vi själva liksom jobbar med oss själva och förändras, så kan det ju kännas ibland som att omgivningen förändras också.
Ja.
Att det är någon annan som har blivit annorlunda. Men egentligen ligger det hos oss själva och hur vi möter andra. Då får vi någonting annat tillbaka också.
Och framförallt så triggas du ju inte av det du blev triggad av innan. Och om du inte blir triggad, så kan du ju vara lite mer konstruktiv.
Så det.
Ja.
Så om man tittar lite mer framåt då, eller vill du lägga till någonting med kring hur du känner att du har förändrats eller utvecklats?
Ja, det där är ju en arbetssituation, men jag skulle nästan säga att det har gett. Alltså så länge du är i ett professionellt sammanhang, så kan du väldigt ofta, om du inte är väldigt långt ner i, välja hur du ska respondera. Hur jobbigt det än är och hur mycket du går emot dig själv, så kan du i mötet med en människa hålla igen. Så länge du kan få, åtminstone som det funkar för mig, gå tillbaka till någon som du har förtroende för och gnälla lite sen på de här idioterna runt omkring dig. Så jag tror att i ett professionellt sammanhang så kanske inte andra har märkt så mycket, men privat så märker där, för där orkar du ju inte alltid hålla igen, där är du, där någonstans måste du ju få vila. Och där har jag, där tror jag har märkt mer några av de här små egenheterna som också.
För det var en fråga som kom upp i mitt huvud. Hur har du utvecklats privat? Vad jag liksom ser, de som känner dig privat, vad tror du om?
Jag tror att de två som har triggats mest av mina dåliga åtta sidor är min man och min dotter. Det är egentligen konstigt, de sitter närmast. Och min son är så tålmodig, så att han har inställning inte uttryckt det lika tydligt. Men den ena är ju den här när jag fick syn på hur min självbevarande instinkt och åttans destruktiva kraft kombinerar sig i och yttrar sig då i att jag plötsligt känner att jag måste äta nu, sova nu, annars kommer jag att dö. Nu överdriver jag ju då. Ja. Så att när jag lyckades utmana den sanningen och insåg att jag inte dör. så tror jag att det har gjort tillvaron behagligare för de runt omkring mig. Och den andra är att de har försökt säga till mig vad man taggar ner. När det är någonting som jag går igång på. Behöver inte vara att jag... Utan det kan ju bara vara något som jag tycker är roligt. När jag blir passionerad. Och när jag hittade åttans den där kraften. Som jag inte ska säga att den alltid är borta. Men den här överdrivna kraften. Jag tror det folk beskriver när de säger att åttan blåser upp sig. Och man känner där runt om att det är liksom... Man backar ett steg. Den kraften har jag hittat. Åtminstone även om den ibland kommer. Och den kommer mer och mer sällan. För min man är väldigt känslig för den. Och jag har förmånen att han kan säga att nu är den där. Ja. Och då kan jag stanna en stund och så tar bort den och sen kan jag fortsätta. Nej, men, så de två tror jag gjort omgivningen privat väldigt mycket trevligare.
Ja. Jättebra. Och också, som du säger att man kan ha en gammal liksom som ett verktyg upp. Prata om det, att ja, men nu är åtta kraften där. Det är liksom det jag pratar om. Det är inte att det är något fel på dig.
Nej. Och när de bara sa tagga ner så tyckte jag ju bara att de var dumma. Men då tagga ner. Jag är bara glad. Jag pratar om något jag gillar. Jag förstod det verkligen inte.
Nej.
Men jag gör det nu.
Känner du den också då fysiskt i kroppen? Är det...
Ja, verkligen.
Ja.
Alltså jag brukar beskriva den för andra som om man går tillbaka till stenåldern när vi var jägare. Och så vet man att det finns vilda djur runt omkring. Då blir ju alla sinnen och hela kroppen på en hel spänn. Liksom, nu måste jag vara beredd om något händer. Det är ju någonstans den här kraften. Att hela kroppen är ju faktiskt på en hel spänn.
Ja.
Så att man känner sig lite som en trasdocka. Men det är väldigt skön.
Men den är skön. Men den kanske ger en känsla av kraft också då, eller jag? Att man blir kapabel eller vad är det positivt?
Du spenderar ju inte om man tänker på det så du spenderar ju inte kraft på någon onödigt för den där kraften behövs ju inte utan du kan behålla den till när du faktiskt behöver den. Så att jag tror inte jag blir mindre kraftfull men kanske på ett bättre sätt.
De där subtila sakerna, vad är det andra, hur känns det för andra?
Ja.
Om man då blickar framåt lite mer då. Nu har du liksom valt att verkligen satsa på det här med att jobba med att utveckla människor mer som konsult och använda enneagrammet i det. Hur ser du att det kan användas utifrån din erfarenhet, företag och organisationer?
Oj, det är mycket tid av mig. Nej, jag ser ju att... Alltså man ska försöka beskriva det kort. Det här gamla tidens ledarskap där du kunde kontrollera och styra och ha koll på människor som om de var en maskin egentligen som bara ska uppfylla sina mål. Den är ju borta och det tror jag ingen. Där behöver jag nog inte gå in på så mycket mer för det säger ju all ledarskapslitteratur. Att så funkar ju inte verkligheten idag. Och jag tror att alla studier som försöker hitta vad är det som, och när jag säger ledarskap så, jag menar en chef har ju absolut ledarskap, men jag skulle säga att alla människor som behöver påverka andra är en ledare på något sätt, även om du tar folk under dig direkt och vem behöver inte det. Det är ju nästan alla i alla organisationer överallt är ledare i den bemärkelsen. Om man tar alla studier som görs, och nu har jag inte läst alla såklart, men och tittar på vad är det som gör skillnaden mellan en ledare på samma position och samma nivå som är framgångsrik eller inte framgångsrik, så är det ju olika faktorer som lyfts fram. Men jag skulle säga att de tre som konsekvent lyfts fram, det är att förstå dig själv, det är att förstå hur du påverkar andra och förstå andra. Och det är att förmåga till självreglering, det vill säga kan jag välja hur jag responderar mot andra och hur jag presenterar saker baserat på vem jag har framför mig när jag vet hur jag påverkar dem. Och jag tror utmaningen i ledarskap idag är att det är väldigt lätt att lära folk att kontrollera och styra. För det kan du sätta in i ett Excel-ark. Men att lära folk vem de är och hur de påverkar andra och hur de kan reglera sig själva, det är nästan omöjligt. Och jag har stött på extremt få ledarskapsmodeller under åren som faktiskt har lyckats med det här och som gör skillnad på riktigt.
Mm.
Utan att gå in på mer så tror jag att enneagrammet gör ju verkligen det här. Den får du att få syn på dig själv, den får du att förstå andra. Och det finns nästan ingen, i alla fall som jag har varit i kontakt med och liksom pratat om deras strategi och vad den innebär, som inte har gjort någonting i att förändra sig själva. Det behöver inte vara något stort, men det kan vara något litet. Så om man tänker att just det, men det här behöver jag inte göra. Och styrkan i enneagrammet skulle jag säga att det är en så otroligt komplex modell som tar, det är ju inte det enda verktyget som finns, men det jag tror att det är så starkt är att det tar ju väldigt mycket, för det är farligt att säga allt, av modern psykologi, det som man har kommit fram till, och den tar ju även alla gamla österländska spirituella traditioner som ju också påverkar hur vi är, och kombinera det i ett system som ger en sån djup bild av en individ, samtidigt som det är, du behöver förstå väldigt lite av det för att kunna ha någon nytta av det. Du kanske inte får någon djup nytta om du inte förstår det på riktigt, men du kommer ha en nytta i att förstå dig själv och förstå andra på en nivå som på något sätt räcker för att bli en mer välfungerande individ i alla mänskliga relationer. Jag vet inte om det förklarar vad det är, men det gör ju att det är en, för mig är det ett fantastiskt verktyg för att lära ut de mjuka delarna av ledarskap. Jag brukar säga att det är ett sätt att rationellt lära ut empati.
Vad har du liksom mött tidigare av olika verktyg och när du har jobbat?
Alltså jättemycket. Och det är ju allt ifrån, alltså tar man de här andra modellerna för att förstå dig själv, så det var väldigt intressant när jag satt, det var faktiskt innan enneagrammet, så satt jag, gick igenom någon gång för mig själv, vad är det jag ändrat på hos mig själv, och tittat, och så tog jag faktiskt fram min första, den här 360-rapporten som jag pratade om, och där stod det supertydligt, det är de här grejerna du ska jobba med, men för mig var de då helt, jag förstod inte varför jag skulle jobba med dem. Och det var precis de jag hade jobbat med. Och jag förstod inte vitsen med det, och framförallt inte hur jag skulle göra det. Men när jag sen började experimentera med det så insåg jag ju det. Enneagrammet får du ju också förstå varför du ska göra någonting. Så dels att du förstår den feedbacken du får, och den ger ju ett väldigt tydlig mall nästan för det är det här du ska göra. Mm. Och så här gör du det. Mm. Och det här är vad du, och det du gör får perfekt, och det här händer om du gör det här. Så att plus att det är en, många av de här andra sakerna man pratar om kan vara intressanta när man sitter där och lyssnar på det. Men sen kommer du tillbaka, och life hits ju när du kommer tillbaka till jobbet, och allt det här som står på agendan och alla möten, och du hinner inte fundera på, och vad ska jag göra då för att implementera det här? Hur intressant den tycker det är. Och jag tycker ju sånt här är intressant. Medan det här, har det väl fastnat så har det fastnat. Då är det svårt att inte göra någonting.
Du kommer inte undan lite? Eller?
Nej, lite så. Så att den är så lätt att begripa. Den tydliggör saker för dig på ett sånt konkret sätt att det faktiskt gör skillnad.
Mm. Ja, precis som du säger också, att man kan verkligen lära sig på olika nivåer. Mängd. Hur enkelt och lättförklarligt som helst och hur djupt som helst.
Och därför ser jag också att det finns något för alla individer. Det finns något för dem som redan har kommit långt.
Ja.
Det ger en struktur runt vad du ska titta på. Det finns något runt dem som har kommit, till dem som var där jag var, som har jobbat rätt mycket med sig själva men inte kommer längre. Ja. Vad ska jag göra nu då? Inte färdig, men liksom.
Ja.
Men det ger också någonting till dem som tycker sånt här är helt meningslöst.
Ja.
Det här är så att alla tar ett litet steg. Så oavsett vilken nivå du är på i din personliga utveckling så kommer det göra skillnad. Mm. För nästan alla. Det är ju säkert någon som slinker igenom det.
Såklart, absolut. Men om du tänker framåt då, hur skulle du liksom önska vilja jobba med det här? vad känner du att det liksom jackar in i för övriga processer och behov och så där i företag och organisationer?
Jag tror ju att en organisation som implementerar Enneagrammet blir mer effektiv på alla sätt och vis. Alltså vad är det som gör att medarbetare blir effektiva i det de gör? Ja, men det är ju att de kan jobba ihop, för det är det som krävs i nästan alla organisationer. Och alla vill ju att 1+1 ska bli 3 eller ännu mer genom att använda folks olikheter. Och det är ju det är en väldigt god tanke, men den är ju väldigt svår när du sätter ihop 2 människor som funkar helt olika. Att få dem att förstå värdet av varandra istället för att triggas av varandras olikheter är ju en jätteutmaning. Det är bara att se på mig och kollegan jag beskrev tidigare. Jag tror inte det finns många som kompletterar varandra så bra som vi gör, om man bara lyckas jobba ihop.
Ja. Men det kan bli fullständig krock om man inte...
Det kan bli fullständig krock, du vet. Ja. Nej, men så att du har ju... plus att om du ser det här, vad är det som triggar människor? Alltså så, vad är det som skapar verklig stress hos personer? Mm. Det är väldigt sällan att ha för mycket att göra. Det är mycket oftare att du blir triggad av människor runt omkring dig. Det är klart att du kan ha för mycket att göra också. Och det kan vara en massa andra saker som att du inte kan påverka din situation och andra sådana här saker. Men allt annat lika så är det ju väldigt ofta att du blir triggad av andra. Och kan du då minska de gånger du blir triggad av andra? Både om det är på jobbet eller även privat. För är du triggad av någon annan privat, så tar du med dig in i jobbet och blir en mindre effektiv medarbetare också. Så jag skulle ju faktiskt säga, på samma sätt som jag gick för väldigt många år sedan, så implementerade mitt företag ett hälsoprogram som jag bara kände att varför gör de ens det här, för det här är ju bara för oss. Men slutklämmen på det var ju då att få en medarbetare som mår bättre rent fysiskt, så kommer de ju också att prestera bättre. De är ju mindre trötta på jobbet, de orkar mer, de kommer jobba effektivare och så vidare. Och det är ju faktiskt lite samma grej här. Det är ju en investering som skapar effektivare medarbetare på alla sätt. Så att jag tror att det blir win-win. Det blir mer harmoniska medarbetare och bättre finansiellt resultat.
Du har ju några uppdrag med kunder och så. Vad har du märkt där? Exempel på saker du har sett, hur det har påverkat?
Så det första jag skulle säga, om man pratar rent generellt, så är det ju att det är förvånansvärt hur människor lämnar ut sig själva när man har fått reda på sin och kollegornas diagramstrategi och inser att det här som man ofta tycker är det allra jobbigaste, medvetet eller omedvetet, som man försöker dölja, men det som triggar en mest är ju bara ett karaktärsdrag eller i den här arketypen som man går till när man blir triggad. Så att det avdramatiserar ju det man själv tycker är värst, medvetet eller omedvetet. Och det gör ju att du kan blotta dig lite med ett skratt istället för att tycka att det är obehagligt. Så du får ju diskussioner. Om man nu pratar om det här buzzwordet psykologisk trygghet, så kommer du väldigt snabbt till diskussioner som är otroligt personliga på riktigt. Privata kanske man till och med ska säga. Personlig kan man ju alltid vara, men det här innerst inne som man inte delar med så många. Och du...
Men på ett sätt som ändå det känns okej, eller icke så, att man inte gör sig själv sårbar. För det är där en egen modell är så fin, att man liksom kan prata om sig själv utifrån modellen mer än... Ja.
Och med utgångspunkten i alla styrkor så kan du ju boosta alla hela tiden. Och då är det ju lättare att slänga in en jobbig grej som medarbetare också. Så att du får ju en dialog som är fantastisk, som verkligen skapar en öppenhet i grupper. Vare sig de är funktionella eller dysfunktionella, skulle jag säga. Även i funktionella grupper så landar det en nivå djupare.
Jag kan bara lägga till där också, just eftersom man
styrkan är så också så kopplad till det som är svårigheterna. När man kan få syn på det så är det också lättare att acceptera att egentligen så är det någonting som jag har som en styrka som jag överdriver. Jag gör det mycket på fel sätt, vid fel tillfällen, så att människor inte förstår. Det gör det också liksom lättare att prata om.
Jag skulle också säga på det temat att det är ett sätt att förstå feedbacken du får från andra på ett annat sätt. Därför att om du oftast... Många personer ger dig ju positiv feedback om dina styrkor, medan någon person i dina ögon ger dig negativ feedback om exakt samma styrka. Mm. Då kommer det väldigt svårt att ta dig till den, för att säga att 9 av 10 tycker att det här är bra och du tycker att det här är dåligt. För i ens egna öron så är det ju samma sak de pratar om.
Yeah.
Så måste det vara fel på dig som inte förstår. Så att det blir lättare att ta till sig feedbacken dels. Och den andra, och jag menar, innan du förstår feedbacken så gör den ju ingen nytta överhuvudtaget. Sen om du väljer att förändra det eller inte, det är ju ett nästa steg. Och dessutom så är det ju lättare också för de runt omkring dig att ge feedback om personliga egenskaper, om huret snarare än vadet. Mm. Och det är ju den som ger störst effekt om du nu ska bli mer effektiv i vad du än gör som medarbetare, som person, som i mänskliga relationer och så vidare. Så att just den biten gör ju så otroligt mycket, för du får ett språk som, och anledningen till att det är lättare att ge är att du får ett språk som är helt avdramatiserat. Nu gör du det här igen.
Yeah.
Gör jag det igen? Ja, just det, det gör jag ju. Så att det blir en win-win vad gäller feedback, just den biten.
Mm. Det är verkligen också ett hjälpmedel för feedbacksamtal eller för, ja, kanske mer i det dagliga.
Mm.
Att göra feedback en gång om året, utan att finnas med på ett annat sätt.
Du vill fortsätta svara på frågan, att jobba med företag och grupper generellt tror jag gör en jätteeffekt. Men jag tror ju också att jag skulle tycka det var fantastiskt roligt att hitta, och jag har ju några som jag har hållit på att coacha och mentorera innan, men de här, det gör någonting med de relationerna också. Det är att de som verkligen vill växa och vill förstå vad det här är har ju faktiskt en möjlighet att gå djupare också.
Lite mer i coachande eller mentorskap? Eller?
Och det tror jag är egentligen, alltså ska du utveckla ledarskap hos en individ så behöver du båda delarna. Du behöver förstå de här mjuka delarna, du behöver jobba med dig själv. Mm. Men du behöver också få lite andra bitar som, jag skulle nästan säga att all ledarskapsutveckling taggar in i enneagrammet på något sätt. Vare sig det har att göra med konflikthantering, hur du ger feedback, hur du, jag menar, motiverar andra. Allting, om du har med enneagrammet i alla de diskussionerna så får du en effekt där du faktiskt kan. Du kan i en ledarskapsutbildning ha en modell som funkar, men du kan skräddarsy den för alla individer baserat på vad de har för strategi. För någon behöver bli snabbare, någon behöver bli långsammare, någon behöver lyssna mer, någon behöver prata mer. Någon behöver... Så att det går inte att ha en modell för alla. Men här får du något som du kan skräddarsy för alla utan att egentligen ändra på modellen.
Och det har vi sett också, har du en grupp som alla jobbar med det här så kan man ju också sätta mål utifrån. Eller i alla fall personen får reflektera inför sina medarbetarsamtal och utifrån använda modellen som ett hjälpmedel till att personligen, hur behöver jag utvecklas? Vad vill jag utveckla?
Ja, är det något som vi liksom inte har tagit upp som du känner att det här är viktigt? Eller... Och modellen, eller varför den är bra, eller vad du önskar dig framåt, eller? Nej, men jag tror inte det.
Nej. Eller ja, det finns ju massor.
Just det, saker att säga.
Men jag tror vi har varit inne på de flesta områden.
Ja. Och som vi också varit inne på det, så är inte liksom enneagrammet alena saliggörande. Det går ju liksom att koppla in med så mycket annat, som du säger, psykologisk trygghet och andra teorier kring ledarskap. Men att det liksom kan finnas med som ett hjälpmedel egentligen i nästan vad som helst.
Ja, men då tror vi rundar av för idag. Och tack, jättekul att få prata med dig och presentera dig då som vår nya medarbetare. Och kommer säkert att synas på olika sätt på Enneagram Center.
Mm. Och du har ju gått utbildning hos oss och certifierat dig, och det var väl för 2 år sedan och sånt.
För 1 år sedan var jag här.
Ja. Ja, men då vill vi tack för nu.
Tack så mycket.
Hejdå.